det är Ted och Kai podden för 16:e gången. Och i tid dessutom. Vi har varit några veckor här nu i otid kan man säga. Ja. Men nu är det tisdag och bästa dagen på veckan inleds förstås med Ted och Kai podden.
Jag har alltid sagt att Ted och Kai podden kommer ju alltid på tisdagar. Och nu kan jag säga det igen.
Ja. Det är såna här sanningar som oftast är sanna. Mm. Vad finns det för såna sanningar?
Pi, 3,14.
Det är väl exakt då igen. Alltså, man kan ju räkna ut det med väldigt stor exakthet.
Ja.
Så det är alltid sant.
Det var dåligt.
Ja.
Posten, att den kommer på dagen.
Ja, mera såna här moraliska grejer som att man ska alltid tala sanning. Det ska man ju inte. Om Nej. Man alltid säger sanningen så då kommer man att ha ett skitliv och man kommer att förstöra andras liv också. Så ja. Att det är som en sån sanning det här att vår podd kommer alltid på tisdagar.
Det är som en vit lögn att den kommer på tisdagar. Mm-mm. Men nu är det tisdag och nu kommer den. Och så ska ni också komma ihåg att
det här är en svenska urpodcast. Nu kör vi.
Och att jag heter Kai Korkeaho och att Ted Forsström sitter mitt emot mig. Och vill ni, precis som Elin Lööfs femåriga son alldeles nyss, vara en sån som meddelar att det här är en svenska Yle-podcast, så tycker jag att ni ska spela in er själva när ni säger det och skicka det till tedochkai@yle.fi. TEDOCHKAJI.
Snabbela. Yle.fi. Bra. Jag har ju inte en femårig son, men jag har en 2 veckor gammal son. Och vi har ju lite börjat fundera på det här med mellannamn. Det är ju svårt det här, för att jag har just kommit på namn då, att han ska heta Lo. Att det var faktiskt, det var du Kaino som, när du kom hit idag så började vi prata om vår namngivningsceremoni. Och så insåg jag ju att vi borde ju ha ett mellannamn då säkert.
Här är så mycket som jag skulle prata om. Dels det faktum att ni inte ska döpa honom. Och för nu har jag inte sett den senaste statistiken över våra lyssnare, men jag antar att en hel del av er är unga och urbana och moderna. Mm. Och att det här med namngivningsfester blir kanske allt vanligare. Mm. Men de facto är ju ändå att ingen i din släkt förmodligen är ju inte döpt.
Nej, det kan nog hända.
Och sen ändå ska du bara helt så här, utan att ens överväga saken, inte döpa
din
son.
Ja, men jag tycker det är så där about fucking time, känns det ju som. För att det är ju totalt onödigt att jag har gått till konfirmationsläger och blivit döpt. Alltså det har inte liksom lett till något annat än jobbiga saker. Och mina föräldrar är inte överdrivet religiösa heller. Så det var som så dumt att jag också var tvungen att gå igenom det här som de hade gått igenom. Bara på grund av tradition.
Men man föds ju också in i traditioner. Och det är ju någonting som att även om man inte så att säga är en aktiv del av dem, så är det ju ändå en del av ens identitet och någonting som man kan se på som en fin del av livet.
Ja, men traditioner ska man ju också frångå. Jag menar, i något skede så var det någon som sa, ska vi sluta ha maten i en grop i marken och börja använda det här kylskåpet istället? Och då är det ju säkert jättemånga som var sådär, nej, vi har alltid haft maten i den där gropen där det är kallt. Vi ska inte ha något kylskåp. Och så var det någon då, som jag, som bara bestämde sig, nej, att vårt barn ska få mat i kylskåp. Så nu är jag den typen.
Ja, men ändå så är det ju alltså såna här traditioner som handlar om liv och död, liksom. Mm. Alltså ritualer, så är ju intimt förknippade med det här väldigt mystiska, fantastiska saken som heter liv.
Ja.
Alltså att vi firar att vi är med om någonting så här otroligt, men som att få
inte,
finnas till.
Är det inte jätteroligt då att jag får hitta på något nytt? Alltså för att jag har googlat nu då om namngivningsceremonier och sådär. Och det finns ju inte, alltså folk gör ju vad som helst. Planterar träd och sjunger en låt och sådär. Att vi kan ju hitta på precis vad som helst. Och det är ju kul att få skapa egna traditioner.
Du hatar ju att ordna fester.
Ja, ni har aldrig ordnat en fest.
Nej, du är inte riktigt så här att it comes naturally så här. Och också när vi pratade här innan så var det som att ja, men du kan ju spela piano, du kan ju, eller något. Alltså okej, ska vi sjunga någonting? Så, jag vet inte. Du har som ingen aning.
Det finns inbandat, har vi på en sån gammal VHS-kassett, när min lilla syster blir döpt.
Men just det här dödliga allvaret som jag antar att också råder där, att ingen ler säkert på den där filmen.
Nej,
så jag menar, det är ju en sak som man gärna kan ändra på.
Ja, jag tänkte redan att vi skulle ha någon form av namnhatt.
Ja.
Som Lo skulle ha på sig under hela den här ceremonin. Eventuellt att den skulle bytas ut i något skede. Att det finns liksom en hatt innan han har ett namn. Och sen när han får ett namn så då sätter han på sig namnhatten. Och då ska han ha den på sig liksom hela tiden.
Jag tror,
tills han börjar skolan.
Det är viktigt. Det viktigaste med de här traditionerna är väl att folk får samlas och bara liksom så här säga att hej, det kom ett nytt barn, nu firar vi det, vi kanske skålar någonting, vi är tillsammans, vi har roligt. Oj, så han heter Lo.
Ja, så är det, det är jätteviktigt. Men är det faktiskt en dum idé med den här hatten? För jag tänker, det är så mycket som är förknippat med hattar. När man blir student, om man blir en sån här doktorshatt.
Det stämmer.
Det är liksom mycket kretsar kring hattar. Och jag tycker att kan inte liksom ett spädbarn också ha en liten hatt? Han ser ju jätterolig ut. Det finns ju mössor med så här öron på.
Alltså istället för det alltid på vappen sen så ska man ju använda sin studenthatt då. Så det kan ju alltid vara då att på pingst eller någonting.
Ja, så då ska han ha sin lilla namnhatt som då är så här jätteliten.
Gå omkring på stan och...
Ja, eller... vad är det där för någonting? Det är min namnshatt. Så kan han dricka snaps ur den, kanske.
Ja.
För att återgå till det här med namn och mellannamn och sådär, så läste jag en otroligt rolig tweet. Sådär att det är svårt att förstå varför den är så rolig som den är. Men det handlar ju om mellannamn. Och det var någon som hade... Alltså, tweeten var så simpel att det stod bara att vet ni vad J.R.R. Tolkien, vad han hette, liksom, vad hans förnamn var? Och så stod det att det var Jolkien, Rolkien, Rolkien, Tolkien. Det är så jätteroligt att när man tänker på här kända författare, att deras namn alltså är som bara en variant av efternamnet. Att J.K. Rowling till exempel, som skulle heta Jowling, Cowling, Rowling. Och George R.R. Martin, som ska heta alltså George Rartin Rartin Martin.
Philip Kick Dick.
H.P. Lovecraft. Hovecraft, Povcraft, Lovecraft.
Och den här österbottniska författaren K.G. Olin. Colleen, Golin, Olin.
Läste den senaste boken av Colleen. Gullin och Lin.
Och J.P. Ros. Jus, Pus, Ros. Ska föreläsa om sociologi.
Oj, det är jätteroligt för det funkar inte med ditt namn. Det blir Korka och Korka.
Ja, det stämmer ju. Ja.
Om du bara heter K. Ja. Att K är Korka och Eorka och Korka.
Ja, men är det det som ni ska ge Lo som mellannamn? En initial bara?
Jag minns ju i Simpsons så var det en väldigt stor grej om Homers mellannamn. Alltså för han heter ju Homer J. Simpson. Och så var det ett helt avsnitt som handlade om att vad står det här J-et för? Och så kom det fram då att det var J, alltså J-A-Y. Alltså han heter Homer J. Simpson. Och det är ju ganska kul att han bara får en bokstav. Alltså Lo P. Forsström. Och så är det vad står P för? Nej, det är P-E. Lo P. Forsström, han heter bara så.
Boen Bormo, Bo Tvås, Arbottning, som talar sitt så popna popkum, så hör vi, pop nu denna popkum, så hör vi, lys på Ted och Kai.
Vi måste ju nästan prata om den här stora premiären som inträffar ikväll. X-Files, nya avsnitt.
Bästa serien, kanske? Efter MacGyver?
Ja, nej, alltså det är nog bättre än MacGyver, tror jag.
Det är ju, alltså MacGyver är ju så 80-tal, så otroligt daterat. Medan mina minnen av X-Files är att det var ganska välgjort, för att det kanske det inte var. Men för att jag har inte ändå sett det på ett tag, och det har ju hänt så mycket på tv de senaste åren.
Ja, alltså jag tittar på de här filmerna, har ju kommit nu inför den här premiären. Alltså det finns ju två X-Files-filmer, och de var ganska daterade nog. Men framförallt dialogen, så märker man att okej, okay, det där är lite... Det är intressant, bara sättet som de pratar på. Men X-Files var ju... nu är det säkert så unga människor också som lyssnar på den här podden som inte har ett sunt förhållande till X-Files. Men det var ju kanske den bästa tv-serien. Alltså, vi var ju i precis rätt ålder för att ta emot den också. Den kom ju när vi gick i... Vi gick väl nog i högstadiet.
Men så var det ju också lite att det var nästan den enda serien som var så att säga för unga också. Mm. Att annars så de serier som... Kicks var mycket så här såpoperor som man... en del var intresserade av, de allra flesta inte. Men så fanns det liksom, det var Beverly Hills och Vänner och X-Files.
Ja, och X-Files var ändå som var liksom spännande. Jag var ju helt besatt av X-Files. Alltså jag älskade, jag tittade på alla avsnitt. Och vi hade leverat i skolan. Och jag håller musiken inte riktigt min grej, men att jag hade då köpt på CD, alltså X-Files musik-CD:n.
Oj, vad heter han? Mark Snow eller någonting?
Mark Snow, ja. Där det också fanns många låtar som var liksom inspired by X-Files.
Det är för att han hade ju bara skrivit den där ena themen.
Det var ju så. Det var ju i princip bara en... Alltså, Mark Snow hade som gjort sina favoritlåtar till en CD. Men att jag hade den här CD:n då, och så spelade jag då X-Files temamusiken på Leverati. Och fick väldigt bra poäng, måste jag säga.
Och jag antar att alla andra spelar liksom då Backstreet Boys och...
Backstreet Boys, Rednecks, Aqua.
Så där måste man nog säga att du ändå var på något vis på någon sorts...
Konstig.
Puls.
Jag var ju jättekonstig. Vem skulle ta en temamusik till... Alltså, om du tänker så här att man är i vuxen ålder ska vara på Leverati, vilket ju är kul att man ska vara på. Men så, jag tänkte ta det här. Jag tänkte spela temamusiken till Grey's Anatomy. Att det är lite konstigt, men på något sätt att, jag vet inte, jag tyckte ju så mycket om X-Files för att jag älskar ju alltså så här mysterier och kryptozoologi. Det var ju det bästa som fanns.
Nu måste du kanske lite för ungefär 99,8% av lyssnarna öppna upp begreppet kryptozoologi.
Ja, och kryptozoologi, så det är ju läran om alltså såna där varelser som man inte riktigt vet att de finns eller inte.
Men inte det är en lära om det då? Det kan läran, inte finnas så att säga
om det
empiriska...
slutade på logi, så då är det läran om. Så är det bara. Jag började fundera på det här, alltså att det var ju alltid då i X-Files och alltid överlag också när det har kommit UFO:n och sådär. Så det är ju alltid de här största idioterna som blir intervjuade som har sett det här. Alltså det är ju de här som bor längst ut någonstans i skogen, totalt isolerade, och så står de i pyjamas och pratar med reporter, och så säger de något att jag stod där i diket och så kom det något ljus. Och så har de sett någonting då. Och jag tycker alltid det, jag är så fascinerad av det, att det är aldrig någon normal människa som har sett ett UFO. Att det är alltid någon som är lite sådär att ja, okej, du var drogad, du var full, du har IQ 40. Så då kan man inte riktigt tro på det. Men att det är aldrig någon liksom Barack Obama som säger att det var en varulv i mitt vardagsrum. Och jag tycker det är så synd det där, att trovärdigheten alltid är ett problem.
Det skulle ju nog vara intressant om Barack Obama, när han håller sin State of the Union.
And another thing. I had a werewolf in my pantry. Ja, men då ska man ju börja fundera då. Nu tror jag ju att FBI ska undersöka. Det är något som Donald Trump skulle kunna säga och ingen skulle reagera på det. Det var helt logiskt. Men jag började fundera då på att eftersom det här då, att det är de här väldigt rurala människorna, om vi säger det fint, så de finns ju också i Österbotten. Och det är också alltid så här UFO:n och sådär, att de landar ju alltid på väldigt isolerade områden.
Ja, men det är ju naturligt, om man skulle vara ett UFO så vill man ju kanske undersöka planeten ostört, och då får man ju inte till liksom Washington DC.
Nej, exakt.
Så här.
Och därför så undrar jag att varför finns det inte liksom mera fenomen i Österbotten?
Men det finns ju massvis. Och du pratar ju med en som har varit intresserad av det. Och du har ju själv också. Du är från Pormoron. Och har du hört om Ramt?
Jo, men Ramt...
Och du har hört om Böwe.
Jo, men det känns som att det borde finnas ännu mera. Liksom det borde finnas konkreta grejer. Att vi borde ha liksom en Bigfoot på riktigt.
Ja, men det har vi ju. Vi har Ramt, ja, men, och vi har Böwe. Ja, och vi har Hesjegubben.
Vad sa du?
Hesjegubben.
Hesjegubben?
Ja.
Alltså någon som jobbar i en hamburgerkedja med... Men som inte kan säga S.
Det är en man som bor på en ö och som typ äter barn. Men säkert är det liksom, alltså, hon har sett någon från stan som har varit klädd i kostym. Och så hade det kallats för Hesagubben. Och sen hade det bara evolverat.
Ja. Min mommo är ju expert på sånt där. Det är också hon som har berättat väldigt mycket om Ramt och sådär. Men hon har ju också alltså en annan varelse som inte är så känd. Det kan hända att det här bara existerar i min släkt. Det här är nu väldigt spännande om någon har hört om sprinkelben tidigare. Så hör gärna av er.
Tedokai@yle.fi.
Ja, sprinkelben har min mormor förklarat är i princip motsatsen till Bigfoot. Det här är någon som har en väldigt liten fot. Sprinkelben så var en pojke som inte åt. Han vägrade äta mat. Han blev mindre och mindre och mindre. Och hans ögon var stora som tefat. Vilket ju direkt började tänka på aliens.
Ja, jag tänker också.
Stora plus tefat. flying saucers. Men Sprinkelben, så han var inlåst i kyrkans torn.
Fast en del påstår också att Ramt, alltså det här österbottniska skogsrån, också bodde i klockstapeln.
Ja, det är någonting med klockstapeln. Alltså, det är ju säkert en sån här grej att det är väldigt viktigt att barn inte far dit.
Ja, för att det är som branta trappor kanske.
Eller för att det är roligt att ringa i klockan och så blir alla jättearga. Men Sprinkelben, så han var då alltså en pojke som åt så dåligt så att de gav bort honom typ åt klockaren som låste in honom där. Och så var det så där att om man sen inte åt, så då blev man som till Sprinkelben. Att Sprinkelben var i princip mer en titel, som Fantomen tror jag, som gick i arv. Att när Sprinkelben sen, när det sen kom ett nytt barn som inte åt, så blev det till nya Sprinkelben och föddes upp dit.
Ja.
Och det var ju väldigt skrämmande, tyckte jag.
Men det här är ju, uppenbarligen handlar det ju om ett sätt att få barn att äta.
Jo.
Alltså för att förr i tiden så använde man ju skräck och... Ja. Error för att
så är det.
Åstadkomma saker.
Men jag tycker det är så fascinerande bara av namnet Sprinkelben, och jag tycker också det är roligt att han hette det. Det var inte Sprinkelben.
Är du säker på att det inte var Sprinkelben från Spinkig då?
Nej, det var Sprinkel, och det är det som är så intressant. Och jag tänkte på något sätt att det sprutar vatten ur honom hela tiden. Ja. Att han var som en sprinkler. Men...
Du har ju en sån här ganska fantastisk historia också som jag stal till min till en roman som jag skrev om när du är ute med din mamma och morfar.
Ja, det är väldigt mycket som kretsar kring mamma faktiskt, vilket ju är lite suspekt också, att hon hade en säkert sån här kompisar som jobbar inom Industrial Light and Magic och fixar massa specialeffekter alltid när vi var någonstans. Men jag har alltså ett väldigt, väldigt tydligt minne när jag var jätteliten och morfar körde bil och mamma satt bredvid och jag satt i baksätet. Och vi var på väg till Fagerbacka, som är ett sånt här fäbodställe i Pormo som är långt in i skogen där det bodde troll, berättade mamma också. Men vi var på väg dit, och på vägen när vi körde så kom det en jättestor brun hare som var lång som en man. Så han gick över vägen. Alltså som en sorts Bigfoot-varelse. Fast med långa, stora haröron. Så gick över vägen. Liksom kom ut från skogen, gick över vägen och få in i skogen igen.
Och det här är du som än idag övertygad om att du verkligen såg?
Ja. Alltså, det är helt tydligt ett minne av att okej, det var det där. Och jag minns att jag redan då var fascinerad över att mommo och moffa inte liksom reagerade starkare på det.
Men så de såg inte?
Jag vet inte. Alltså, jag kan ju tänka att om de såg det så var det inte något konstigt för dem.
Men om det var någon pormobo bara som bor där, så här...
Hara Jussi!
Ja, men så här, Fagerbakjuk.
Allihopa vet att Fagerbakjuk brukar klä ut sig till en kanin på fridaga. Ja, vi talar inte om det.
Så X-Files borde alltså Österbottens här-TV, så borde göra en egen serie.
Jag hoppas att i kvällens premiär av de nya X-Files-avsnitten att de utspelar sig alltså i Pormo. Det är min förhoppning. Nu pratar vi mycket om hemska saker med barn och sådär, och skrämseltaktik och allt sånt där. Jag tycker att vi kunde prata om något roligt istället. Jag har funderat väldigt mycket på såna här roliga saker som jag vill göra med Lo när han är lite större. Det här är då allt sånt här som jag aldrig fick uppleva. Jag var aldrig till Legoland, jag var aldrig till Disneyland, jag var just till Vasa. Känns det som.
Men hör, inte det är väl sånt som barn skapar sen, alltså roliga minnen av? Det är väl det här när han spelar fotboll med pappa och sånt. Och kastar frisbee. Det är sånt du ska planera.
Det är det jag ska komma till nu. För att, inte kan jag utgå från att jag har råd att åka till Disneyland med honom i framtiden. Eller ens till Legoland. Men det finns ju alltid Vasalandia, har jag tänkt. Men nu finns ju inte ännu mer heller. Och det har ju varit problem nu att vad de ska bygga där istället. Och jag har här den ultimata lösningen. Det finns en magisk plats som var det bästa stället som fanns att vara på när man var en liten barn. Och det magiska stället heter Roskgreve. Och det här är nu ett koncept som är kanske svårt att förklara åt vissa personer. Men Roskgreve är alltså en illegal dumpningsplats. Alltså ett ställe dit folk...
Alltså det är en soptipp.
En soptipp.
Och det var inte illegalt. Det var innan det fanns avfallshantering och liksom återvinning och sånt. Så då var det ju ett ställe någonstans en bit ifrån där folk bodde. Dit man bara förd sitt skräp och kastade i en hög och få bort.
Som en sån här otrolig stank också där. Och jag minns alltså hur fantastiskt det var när pappa plötsligt kom in och sa... Nu får vi till Roskgreve. Och jag var så, yes! Rosgröve! Och så visste man att medan pappa då slängde dit så här 80-tals-tvn och allt möjligt liksom radioaktiv material som dumpades dit, så fanns det en stund när jag och min bror fick liksom vara på Rosgröve utan uppsikt. Och det var så roligt. Där fanns enorma råttor, där fanns fantastiska leksaker fyllda med AIDS och HIV-bakterier och allt så här äckliga saker som fanns. Men alltså, man kunde hitta leksaker där.
Jo, alltså,
man kunde göra vad som helst.
Rosgröve var faktiskt, det var som att få till ett lotteri och så här. Alltså, det var, man hade ingen aning.
Där allt var en vinst.
Ja, och för att min morbror, så han ägde den marken där Rosgröve fanns i Essie.
Oj.
Så, och det här, så det gjorde att inte vi bara få annars också titt till Rosgröve, men där var också skog omkring som vi ofta var till, och det fanns, min stora bror hade en koja vid Rosgröve.
Oj, han var ofta sjuk säker.
Och så få det här, de skytteintresserade fot i Rosgröve för att skjuta också.
Okej.
Okay. De sköt råttor,
ja, ja.
Och de sköt
på din bror.
Alltså faktiskt, det här var ju det roligaste
jo,
som fanns.
Det är det, för barn och vuxna.
Och vi också utflyktar att vi cyklar till andra byars Rosgröve.
Och jag har till Bäckby Rosgröve.
Jag vet att jag ännu har sparat saker som jag har hittat vid Rosgröve, ja. Som jag har tagit hem.
Ja, du såg ju det här som Lo sa vi här. Nej, men det är alltså, det är ju det uppenbara, alltså att där stället där Vasalandia nu har varit, så borde de låta det gå ett år där alla i Vasa bara slänger sina skräp dit, och så bara när det har gått ett år så bara slår de upp dörrarna och så får man bara fara dit, och det skulle vara så fantastiskt ekologiskt kanske, jag vet inte om det är det. Någon form av ekotänk är det väl nog i det. Det skulle vara det, alltså det absolut det ultimata.
Och skulle det ändå heta Vasalandia också?
Nej, det skulle heta bara Rosgröve. man ska inte liksom försöka förfina något, utan det är bara det, it is what it is.
Innan det blev en massa pjassas med det här, saker som man inte behöver, att man ska sälja dem på loppis och bjuda ut dem på nätet och så här, så då la man ju dem till Rosgröve.
Men tänk att det är så, tänk att vi liksom kommer från den generationen som på riktigt, alltså största glädjen var att leka på en soptipp. Att det är nog någonting som jag tror att när jag tänker på Lo och sådär, så jag tror ju inte att han kommer att uppleva det.
Fast jag tror inte att den här generationen i allmänhet har lekt på soptippar, utan det var kanske i vår...
Ja, men jag tänker vår generation, alltså från Österbotten, alltså vi lekte i skräp och tyckte att det var roligt.
Man letar ju efter saker, det var det. Och så kunde man krossa glas och sånt.
Ja, och sen fanns det AIDS-råttor som kunde bita en när som helst. Och att det var lite roligt, det var en del av charmen.
En gång när jag var där så sköt de på oss.
Råttorna?
Nej, de som var där och sköt med sina gevär.
På riktigt? Men så, se, där kommer korken av oss!
Det här, alltså, jag har inte...
Hade de cowboyhatt?
Alltså det här med Rosgröve öppnar upp så många minnen här.
Ja.
Alltså där fanns också i närheten av Rosgröve en sån, alltså ett ställe där de sköt. Alltså ja, med miniatyrgevär.
Du berättade det.
Ja, och att en gång när vi var där och lekte på Rosgröve, så antar jag att de som var där och sköt märkte inte att vi var där. Så ja, de sköt på oss.
Ja.
Alltså inte nu som att vi blev träffade, men att vi hörde kulor vina. Och så liksom,
helt hysteriskt.
Ja, och livsfarligt. Och det var kommunalt också. Ett ställe dit man fick få plundra och skjuta.
Ja.
Och stjäla.
Alltså det var som ett så här som Jamaica var på 1800-talet.
Inte konstigt att det har sen efter det blev en massa såna här frustrationer och depressioner och utbrändhet. Vi måste ju få tillbaka Rosgröve.
Ja.
Där man får allt är tillåtet.
Allt är tillåtet. Vuxna och barn. Det som händer på Rosgröve, det blir kvar på Rosgröve. Till och med djuren älskar ju. Jag menar säkert en massa lösa hundar som får dit och para sig och äter råttor. Och...
Så Vasalandia är död, länge lever Rosgröve.
Vi ska byta ämne nu, tycker jag helt. Såg du den här nyheten om Tutankhamon?
Nej.
Det är sällan det kommer nyheter om Tutankhamon. Jag tycker alltid om det kommer så måste man prata om dem. Och det, jag tycker det är så jätteroligt det här. Museianställda så har, alltså, de skulle göra någonting med Tutankhamons mask. och någonting gick väldigt, väldigt fel så att skägget lossnade. Och vad gör man då? Nå, man limmar inte fast det med superlim 4 gånger.
Alltså nu pratar vi om skägget på masken.
Skägget på masken, ja.
Hur ser Tutankhamons mask ut?
Men nu vet du ju det. Alltså det är en jättestor guldfin mask, så här, hans sarkofag. Och så har han en sån här skägg som heter spretigt och står rakt ut.
Ja, så alltså det lossnar då?
Det lossnar. Och så limmar de fast det med superlim 4 gånger, för det lossnar hela tiden. Och var där med vassa knivar och försöka få bort torkat lim som de har liksom kletat över hela masken.
Men var det liksom något prao?
Nej, men det är det som är så roligt. Alltså, de ska ju nu åtalas de här för att de har gjort alla tjänstefel det går att begå. Så har de begått. Och det är ju fruktansvärt hemskt att alltså en sån här relik har liksom man försökt förstöra med superlim. Samtidigt som jag kan så känna igen mig i den här, på något sätt, den här händelsen där man håller på med någonting viktigt. Och så blir det den här känslan att, nej men det där hände inte. Det kan, alltså jag kan inte ha förstört. Jag kan inte ha knuffat till masken så att skägget lossnar. Det här kan inte hända. Inte nu när jag har 2 timmar kvar av jobbet. Så det, jag förstår så den här paniken att man får och leta superlim och försöka limma fast det och sådär att ingen hockar någonting. Och hur många... Säkert på alla museum så händer sånt här. Och att de flesta inte blir fast för det. Men att den här paniken när man håller på med någonting med ett jobb. Man är kanske prao eller man är kanske ny på det. På det här jobbet. Och så händer någonting som är bara att det här får inte hända. Och ens första impuls är att dölja sina spår. Alltså att jag försöker fixa det. Inte göra det bra, men jag försöker fixa det så pass bra så att ingen vet att det är jag som har gjort det.
Ja, jag minns en gång när jag var på ett hotellrum. Och någonstans, skulle det nog ha varit Ekenäs kanske. Och sen så hade jag det här köpt en flaska vin som jag då tog ett glas vin ur innan jag får sova. Mm. Och så hällde jag vin på sängen. Alltså,
med flit?
Nej, att jag som typ...
Vaskar!
Någonting hände så att hela glaset liksom får ut och hela sängen var nedklottad med vin.
Ja, och var det rödvin?
Rödvin, ja. Så att... Och sen så får jag för att hitta salt, för det ska man ju lägga genast då på rödvinsfläckar. Här är ett husmorstips som ska få vara där då över natten helst. Och sen morgonen efter så är det bara att dammsuga bort fläckar. Helt fantastiskt. Funkar inte alltid, men funkar ändå relativt ofta. Nåja, jag hittade inget salt, receptionen var stängd. Mm. Och jag kändes ju så, vet du, för att det var som inte bara på lakanen, det var på madrassen och allting. Så jag ägnar kanske en timme åt att möblera om madrasserna. För det var en dubbelsäng, så jag började liksom svänga på den och som
så att det inte skulle synas.
Så att det inte skulle synas att där var liksom rödvinsfläckar.
Men då vet du att de kommer att se det när de ska byta lakan.
No, för grejen var att det var så mycket rödvin så att hur jag än vände så syntes det.
Okej. Okay. Så du måste sätta rödvin på allt så att hela rummet var rött. Det har varit så där.
Köpte en massa lådvin och började spruta och stänka.
Bröt dig in i receptionen och ändra din bokning till röda rummet. Jag ville uttryckligen ha det där det skulle vara rött.
Men det som jag givetvis gjorde till sist var att jag ändrade allting tillbaka som det hade varit. Och sen får jag till den här receptionen dagen efter och sa vad som hade hänt. Och så var det, ja men ingen fara givetvis. Men att min instinkt var att jag känns så... Nu, ja. För det här att jag måste dö.
Och det är det som jag tycker är så fantastiskt på något sätt. Att det är alltid den första känslan det. Det är väldigt sällan, jag tror jag har aldrig upplevt det, att jag har gjort någonting fel och att första instinkten har varit så, oj nej, nu måste jag gå och berätta åt någon ansvarig vad som har hänt.
Det bästa exemplet efter möjligtvis det här med Tutankhamon är ju hon som skulle restaurera den här kyrkomålningen av
den här
Jesus.
Ja.
Och som ju målar en apa dit.
Det är jätteroligt. Och jag tycker den här fortsättningen på den här storyn också, att hon, sen så börjar de ju få betalt, ta inträde för att få se på den här, och sen blir hon sur och typ stämde kyrkan för att hon inte fick de här pengarna.
Ja.
Så de skulle ha kunnat, på det här hotellet som du var på, så skulle hon kunna låta allting vara som det var, och så skulle hon kunna säga att liksom att här, kom och se på det här, författare i panik.
Författaren Kai Korkia har bott i det här rummet.
Ja, och det är liksom en massa suspekta fläckar överallt.
Vi kan kanske konstatera då att världen förändras i rasande takt och att det som någon gång var normalt är inte längre normalt.
Rosgräve.
Rosgräve. Och också det som var kutym är inte längre kutym, alltså att man döper sina barn.
Jag tror ju starkt ännu på den här namnhatten.
Ja, men det som så här, som det också uppstår sen mytbildningar kring det som tidigare ansågs vara normalt. Inte skulle förvåna mig om man sen, vet du, om 30 år så spelas det in ett X-Files om liksom någon sån här Rosgrävs spöke. För att det går liksom...
Din bror.
För att det går rykten. Eller för att vi då berättar åt våra barn då om att, ja, att när vi var små så då gick vi på Rosgrävs.
Jag kommer ju aldrig att tro på det.
Nej, men, och så uppstår det liksom myter och legender.
Ja.
Möjligen.
Ja.
Ja. Ja, jag borde få duscha. Jag vaknar i morse och du vet ju när man vaknar, vad är det man vill göra? Man vill A, fara på vässa.
Mm.
Man vill fara och duscha kanske.
Mm.
Man vill dricka kaffe.
Gärna kan kombinera de två första.
Om man vill spara vatten, ja. Sägs det så, ja. Mm. Man vill dricka kanske ett glas vatten.
Mm.
Om det är vattenavbrott så kan man inte göra någonting av det här.
Mm.
Så jag har kommit hit liksom okackad och oduschad och okaffad.
Du fick ju kaffe.
Jag fick kaffe.
Och vi har en dusch,
ja,
om du vill ta.
Just det, och jag kan alltså...
Jag har ju duschat hos dig.
Kombinera.
För inte så länge sedan.
Och jag kan kombinera det då med jo, också.
Här är det kacka och kiss överallt här, Kai. Det spelar ingen roll. Du kan, vet du vad, lägg dig rakt på köttbordet så fixar jag det här.
Du har inga liksom stopp nu.
Jag bara håller upp dina ben och så. Vi har puder, vi har zink. Allt vad du behöver. Det är bara, lägg dig ner och så fixar vi det här. Det är då.